Så, nu har vi kommit till känslosystemet sorg. Just detta känslosystem som skapar känslan av sorg är det som oftast hos våra hästar visar sig genom separationsångest. Och det är också det vi kommer att mest fokusera på här. Och som alla känslosystem så är detta en medfödd känsla som förlagen redan kan känna när de är små. Så det här är inte någonting som de behöver lära sig. Och den är till för, framför allt för att fölen ska kunna ropa så att deras mammor kan komma och hitta dem igen. Och de kan överleva. Och vissa hästar är mycket mer känsliga för separation än andra. Och forskare menar då att detta ofta beror på upplevelsen från individens barndom. Alltså känslan av sorg går över till känslan av att må bra och bli omhändertagen när fölet blir tröstat och känner sig trygg. Så de här känslosystemen är extremt starkt kopplade. Det är två sidor av samma mynt. Omhändertagande och sorg.
Precis.
Men om fölet tappar bort sin mamma. Och som till exempel om man avvänjer fölet abrupt. Eller de kommer ifrån varandra på något sätt. Eller om båda levde i en stressande miljö. Där stoets förmåga att vara beskyddande påverkats. Då kan fölet leva kvar i den här känslan av sorg. Och sådana här händelser gör hästens hjärna extra receptiv för detta känslosystem i resten av dess liv.
Mm.
Och det här är ju...
Vi undersök hur viktigt miljön är och att mamma och föl verkligen får lära känna varandra. Eller liksom att det är så viktigt att de har ett bra band. För det gör att det blir en bättre individ framöver i livet.
Ja, och hela livet påverkas. Mm. Och det är precis som vi pratade om i omhändertagandesystemet. Att just det här första är så otroligt viktigt. Och speciellt då med när det gäller avvänjning så att inte det sker abrupt.
Precis.
Tänka eller vi tar sig tillbaka till flockens trygghet när vi
Men
i relationsbasering så är vi såklart extremt noga med att varsamt vänja hästen vid separationer så att den känner tillit och trygghet till oss och med oss, vilket gör att den själv kan våga att lämna flocken och vilja vara med oss.
Precis, och det kommer vi också ta upp lite senare, att beroende på vad det är vi gör med hästen, hur vi tränar den och hur hästen känner för oss, det kan bli en buffer eller det kan hjälpa hästen att faktiskt vara okej med att lämna flocken.
Mm.
Och vara tryggare med det och kunna känna trygghet med oss. Men det hänger väldigt mycket på vilka känslosystem vi triggar när vi är med hästen annars.
Eller hur, ja. Då kan vi verkligen göra det här bättre eller sämre.
Precis. Mm. Så hur ser vi det här oftast då, Anne?
Vi kan se det här ganska tydligt. De flesta kan ju känna igen det när en häst till exempel galopperar fram och tillbaka vid ett staket. Eller när de gnäggar efter en annan häst, ropar efter sin kompis. Det kan också synas, om den inte har möjlighet att röra sig, så kanske det syns genom att den svettas mycket över kroppen. Den blir stressad och börjar svettas. Och ni kanske har sett också att en sån här riktig flockbunden häst kan springa omkring först och sen stannar den och lyssnar ganska intensivt. Den blir helt still och lyssnar. Och när den då inte får något svar, då kommer den kanske vara lite desorienterad och springa omkring igen. Och det här är såklart en extremt aversiv känsla. Alltså det är otroligt obehagligt att uppleva det här.
Precis, och vi kommer ju nämna mer framöver att alltså, vad ska vi säga, fysisk smärta som det här är faktiskt gör lika ont som fysisk smärta om inte till och med värre.
Precis.
Det är så viktigt för oss att vara i en fungerande flock, alltså både för oss människor och för hästarna.
Ja.
Så att det är det svåra med den här känslan, att den syns inte förutom hur hästarna beter sig. Men det syns inte så som när vi ser att de har ett stort köttsår.
Nej.
Då kan vi förstå om de har ont.
Och då kan vi vara väldigt empatiska mot hästarna. Mm. Och tycka synd om dem. Eller ta hand om dem väl. Ringa ut en veterinär och så vidare. Ge dem smärtlindring.
Mm.
Men just när det gäller den här typen av emotionell smärta. Så är vi kanske lite mer bagatelliserande. Och tycker att hästen kanske
kom igen,
ska skärpa till sig. Eller vi har gjort det så många gånger. Och så. Man har olika förklaringar.
Du vet att vi kommer tillbaka.
Ja, eller hur? Man har ju lite olika bortförklaringar på det. Men och då finns ju en del forskning på det här med separationer. Där man har tittat på sällskapshästar som har lämnats hemma. När en annan har varit ute och tävlat. Och då har man ju tittat på tendenser till att få magsår och andra stressrelaterade problem. Och då har man kunnat se då att den hästen som har åkt iväg har lika stor risk för magsår som den som stannat hemma.
Och
För att
alltså
den som är
inte vara med
hemma
på
är så
tävlingen.
ledsen liksom, över att ha blivit lämnad av sin kompis. Och den andra har blivit utsatt för olika stress kring tävlandet och åkandet.
Precis.
Så det är lika smärtsamt för båda de hästarna. Och det här är inte någonting som vi bara kan tänka bort. Utan det är verkligen ett stort problem för välfärden hos våra hästar.
Verkligen, verkligen. Framförallt eftersom mycket går ut på att vi ska ha dem en och en. Vi vill rida ut själva, vi vill ta in dem i stallet själva och så vidare och så vidare. Så det är mycket som hänger på det här. Och det här är faktiskt ganska beforskat på människa framför allt. Att vi kan se vilka signalsubstanser som är involverade och vad som händer i hjärnan och vad som faktiskt händer sen vartefter. Ju mer detta känslosystem är aktiverat, ju mer man känner sig ledsen och ensam och deprimerad, vad som händer i längden på grund av detta. Men ofta är det ju CRF-hormon och glutamat som blir aktiverat i det här läget.
Till skillnad från oxytocin, serotonin och endorfiner som gör oss glada, så
Precis.
gör de här CRF och glutamat gör att vi blir ledsna.
Och som vi sa är det väldigt starkt kopplat till fysisk smärta. Alltså det är faktiskt samma smärtlindring som kan lindra fysisk smärta som också kan lindra sorgsmärta. Faktiskt. Och det finns det faktiskt en forskning på människosidan att så här, Panodil kan göra folk säkrare när de dejtar.
Är det sant?
Ja.
Coolt.
Ja, det har vi fått lära oss. Att man blir inte lika rädd för den här smärtan. Den här
Nej.
smärtan av att bli socialt
Rånstött
missad.
eller
Ja,
avvisad.
precis. Minskas. Och då vågar man riskera lite mer. Eller man vågar dejta, man vågar vara bättre på att dejta.
Ja, det här är våra tips då.
Ja, precis.
Utan
Ta en
det är inte
Panodil.
med Panodil.
Nej, men det
Ja.
är alltså och det är viktigt att tänka på framför allt på våra hästar att just den där mentala smärtan är så pass stark. Och vi måste komma ihåg det när vi ser att vår häst är orolig för att den är ensam.
Precis. Ja. Precis. Och om vi då tänker tillbaka till hästen så ser vi det här fölet som ropar panikslaget på stoet. Och tidigare hette det här känslosystemet inte bara sorg men också panik. Så forskaren Jack Paxep, han ville ju koppla det till panik framförallt, men märkte då att många misstolkar panik som rädsla. Och här pratar jag absolut inte om rädsla, utan här pratar vi som panik som i sorg. Så att fölet får panik och när den känner sig ensam. Och så ropar den efter sin mamma. Och när den märker att mamman inte svarar så går den upp i en ännu högre stress och en ännu högre känsla av panik. Och de här skriken efter sin mamma, det har man ju forskat på marsvin. Och då har det visat sig att de skriker mer efter sin mamma när de blir lämnade i en ny och osäker miljö än när de blir lämnade där de kände sig hemma. Och det här är ganska intressant, just liksom var sker den här separationen? Kommer vi lämna fölet själv i sin box där den typ aldrig varit förut och tar bort mamman därifrån bara helt plötsligt? Eller lämnar vi den tillsammans med andra hästar i en miljö där den
I
brukar
hagen.
vara eller så vidare? Så det kan vi absolut tänka på, vilken miljö vi vänjer den vid separation.
Precis, precis.
Så man kan ju se en ökad frekvens av de här ropen efter mamman beroende på miljön. Och vad kan vi tänka på då i våran träning eller livet med hästarna? Hur kan vi göra det här på ett bättre sätt? Vi kan till exempel tänka att vi vill göra transporten en del utav hemma. Kan vi göra transporten en del utav den här familjära miljön där den känner sig trygg? Kan vi öva jättemycket på att vara där i och att det blir en del av livet? Kan vi ta med en kompis när vi ska åka någonstans så att den inte behöver vara själv? Om vi ska åka till kliniken, om det ens bara för en vaccination eller någonting, så att den slipper vara själv. En del människor har ju såna här maskotponisar som är lättlastade.
Precis,
Så
bara, de är bara sällskapshästar.
bara för att följa med och
Ja, det är ganska
ja.
vanligt för topp tävlingshästar att de faktiskt har en sällskapshäst
En
som
liten
bara
maskot.
följer med.
Ja. Och sånt är guld.
Det är
Har man
faktiskt
en ponny som
jättebra.
ändå tycker det är helt okej att följa med så kan det vara ganska smidigt faktiskt och
Det är som
underlätta.
en så här, du vet så som hundar brukar få bidra till att vara stöd för människor. Så är de här
Ja.
hästarna som de här ponnyerna stöd för de stora hopphästarna.
Just det.
Eller dressyrhästarna.
Det är en jättebra lösning. En annan sak kan vara att man ser till att man alltid rider ut tillsammans med någon. Antingen om man har med sig en handhäst eller om man har med sig en vän. Jag har själv valt att göra så med min häst Vattnar. Han blev rädd i skogen ganska direkt efter jag köpte honom någon gång. Och efter det har han varit osäker på att vara ute själv. Och då har jag beslutat mig att han ska slippa det. Jag ska inte behöva utsätta honom för det. Men samtidigt så vill jag gärna rida i skogen. Och då kan jag tänka att det kunde vara en bra kompromiss. Att jag får fortfarande rida. Han är lugn, han mår bra. Han trivs med det när han har sällskap. Och jag kan såklart vänja honom vid det. Men det tar lite längre tid
Precis, men du
än att
tar inte
skaffa
ut
mig
honom då.
sällskap och så är problemet löst. Ja.
Precis, för då slipper du ha stress över att ja, nu måste vi träna på det här och det behöver ta lite tid. Vi är ju mycket, vi måste öka hästens självförtroende.
Ja, successivt hela tiden. Och det är klart att det går ju, kan ju ta mer eller mindre ganska mycket tid faktiskt.
Precis.
Ja, och när vi då vet att separationen kommer att ske så är det viktigt att vi ser till att den blir så bra som möjligt. Alltså kan vi tänka både på hästen som lämnar och den som lämnas. Apropå de här studierna som gjordes då med tävlingshästarna.
Just
Och att vi kan öva på det successivt så att vi inte behöver separera så abrupt. Antingen om det nu gäller att ta kompisar isär, flockmedlemmar isär eller om det är mamma och föl.
Precis. Och om vi nu pratar om att hästarna har varit separerade, ska man faktiskt se att den här känslan är väldigt sammankopplad med känslan av omhändertagande. För att oftast när de har varit från varandra och sen återförenas så kommer omhändertagandekänslan att kicka in.
Ja.
För de kommer vilja beröra varandra eller komma nära varandra och nosa på varandra och sådär just för att starta den där oxytocinkicken
Ja.
lite grann.
Har du sett någon gång att en häst kan så här, det är nästan som att de kramar varandra, att den ena hästen så här håller sitt huvud och hals över den andras rygg. Och så typ som att den kramar den med ens hals och huvud liksom. Det brukar två av mina hästar som bodde här tidigare brukar alltid göra när de kom tillsammans igen, så brukar de stå liksom. Det såg verkligen ut som de kramades.
Ja, och på tal om just beröring så finns det en liten intressant forskning som vi också vill nämna lite snabbt. Det man har sett just på primater att det viktigaste för oss är inte alltid bara mat och varma kläder. Utan när en liten apbebis fick välja mellan en metallmamma som gav den mat och en mamma som inte gav den mat men var fluffig, så att den gav den värme och lite beröring, så märkte man att den ville i princip alltid vara hos den mjuka, trevliga mamman och så gick den bara åt hos den otrevliga metallmamman när den behövde. Och de säkerställde det här på lite olika vis. Men det snabba som vi vill att ni ska ta med er därifrån, att det är just så här, sällskapet, det sociala behovet är så stort hos väldigt många djur och framförallt flockdjur, alltså framförallt oss och hästarna, är det väldigt mycket. Och just för hästarna som inte kan överleva utan en flock så är det jätteviktigt.
Det som är intressant att nämna dock just när det gäller den här studien, som är en ganska känd studie, jag tror att många kände till den här. Det är ju att den här stackars apan då som bodde med de här låtsasmammorna, så utvecklade den en typ av skygghet och den blev ganska emotionellt ostabil. Den fick ju liksom aldrig någon förebilder hur man ska bete sig. Och sen när den fick egna barn så kunde den bli aggressiv mot barnet eller den var liksom inte snäll mot sin unge och kunde absolut inte svara adekvat till
Nej.
barnets signaler.
Nej.
Och det här är också intressant hur det här nedärvs och utvecklas i det sociala i flocken.
Precis, precis.
Och det kan man ju verkligen tänka sig med hästar också, att hästar som har hållits i separation är kanske inte lämpliga mammor. Utan man vill ju gärna att fölet ska få en mamma som har sociala kunskaper så att de kan bli välfungerande flockhästar.
Mm. Precis, precis.
Yes, det finns olika faser vid separationen som vi kan se. Och den första fasen är protestfasen. Där stresshormonen utsöndras. Djuret eller hästen då slutar äta. Den kan gråta. En häst gråter kanske inte, men den kanske kan börja gnägga, ropa. Mm. Mm. Den visar oro genom att inte kunna stå still. Mm. Börja röra på sig och försöka ta sig till den andra.
Ja, den kommer vilja gå igenom grinden. Den kommer vilja försöka följa med, kanske till och med följa med längs med staketet eller så.
Precis, den letar efter en utgång. Och kan den ta sig ut, då kommer den göra det.
Precis.
Jag berättade inte att Ella hade hoppat på min fot häromdagen. Jag hade precis tagit ut dem till en ny hage, eller till en annan hage. Där hon inte brukar vara själv. Hon brukar vara själv och det brukar inte vara något problem. Men hon brukar inte vara själv just den hagen på ett tag. Och då hade jag tagit ut islandshästarna så skulle hon bli själv i den hagen. Och det kände hon inte alls för. Mm. Så när jag höll på att stänga grinden så sköt hon igenom grinden. Och sa att nej, jag ska med. Vilket hon såklart fick då. Mm. Jag var inte beredd på att hon skulle bli så upprörd över det.
Men den var väldigt nya till den hagen.
De precis, ja. Så tidigare har vi haft den separationen på en annan plats. Mm. Och då var det lite obekväm miljö för henne. Mm.
Precis.
Men det är så typiskt att kan de ta sig så kommer de ta sig.
Ja, så det är verkligen tydligt för den här protestfasen. Att det är så här, man ser att okej, hästen protesterar mot att bli lämnad ensam.
Ja.
Så det är det första som händer.
De kommer anstränga sig för att göra någonting åt det. Mm. Sen kommer förtvivlanfasen. Och då kan den bli tyst för att spara på krafter. Och också för att inte locka till sig rovdjur. Och då ser vi en uppgivenhet och någonting som leder faktiskt till depression. Mm. Alltså den blir väldigt, väldigt ledsen. Och blir passiv och tyst.
Mm.
Och det här kan man ju då lätt misstolka som att hästen har lugnat ner sig.
Mm.
Många säger att hästen är upprörd först. Men sen lugnar den faktiskt ner sig.
Mm.
Och vi ska inte komma tillbaka med sällskapshästen. Förrän vi ser det stadiet av att hästen har blivit lugn. Mm. I citattecken gör jag nu här.
Mm.
Därför att hästen är inte lugn, utan den är uppgiven och den sparar på sina krafter. För den kan inte ropa hur länge som helst.
Nej, den har gett upp. Det är lika bra att gå vidare.
Precis.
Och vara ledsen och se. Och det är väl det här som blir ett förstadie till sista fasen.
Ja, precis. Och då kommer den kroniska fasen. Och då pratar vi om ganska extrema personlighetsförändringar. Mm. Att det blir så här kroniska stress... problematik.
Mm.
Och det här blir verkligen problem som är livet ut.
Mm.
De kommer få problem med social anpassning. De kommer få olika typer av överslagsbeteende. Kanske att de börjar bita sig själva i den där stressen. Och kanske börjar visa andra typer av problembeteende. Såsom stereotypier.
Mm.
Och det här är ganska vanligt då, hos hingstar som hålls själva. Mm. De kan ju leva i extrem social isolering under väldigt lång tid eller hela sitt liv. Och de kan verkligen, har verkligen en tendens till att utveckla de här olika problembeteenden då.
Precis.
Och då kan vi se att de här hästarna har väldigt svårt för att anpassa sig till ett liv i flocken igen.
Mm.
Men det är möjligt.
Mm.
Det finns ju den här exemplet på där de släppte ihop. Om det inte var någon 20 plus avelshingstar faktiskt. Som var i avel eller hade varit i avel. Och släppte ihop dem på lös drift i en stor hage.
Mm.
Och de mådde jättebra sen.
Mm.
Så det gick bra.
Mm.
Ja, den kan man ju leta upp på YouTube faktiskt. Den är ganska fin. Man blir lite varm i hjärtat när man ser den.
Mm.
Men det här är ganska vanligt tyvärr. Att det går över till den kroniska fasen. Och att vissa hästar också. Så vi har kommit i kontakt med genom våra elever, att de har så pass stora problem med separationer att det går inte riktigt att det går inte att få det här att bli helt bra. Nej. Utan den här hästen får leva med den här ångesten i resten av sitt liv.
Mm. Ja, och man kanske får så här, ja men okej, den här hästen kommer nog, den kommer aldrig kunna rida ut själv.
Nej,
kanske.
Nej. Det är inte rätt mot den för att det är så väldigt lätt-triggat. Mm. För att det är, hjärnan är ju förändrad för livet. Det är ingenting som hästen kan göra någonting åt. Utan det är hjärnan som är annorlunda.
Precis.
Och den har inte samma möjlighet till att tränas till att bli bättre.
Mm.
Som en icke-traumatiserad häst är.
Mm. Mm.
Och då tycker vi nog att det är mycket bättre att helt enkelt undvika Undvika alla typer av separationer och göra livet så bra som möjligt för den.
Precis.